så var tjänstledig nu fram till nästa höst egentligen, om ni undrar. Så att det är ett tag. Och det var nog i juni senast jag predikade faktiskt. Så jag är lite ringrostig, som han sa där, Per. Så ni får ha tålamod med mig. Jag vet faktiskt inte svaret. Har ni listat ut vad hans rebus? Nej, inte jag heller. Härligt. Idag ska vi gå igenom riktigt bra och spännande och kända bibeltexter. Vi predikar ju från Bergspredikan den här hösten. Och jag har fått en mycket spännande passage. Men jag tänker att vi börjar så här. Ni ska få se ett citat på väggen. Och det står så här då. Det som är dig själv förhatligt skall du inte göra mot din nästa. Detta är hela Toran. Det övriga är förklaringar. Gå och läs. Låter bra, va? Låter det bekant? Ja, det gör det. Mm. Är det någon som vet vem har skrivit eller sagt det här? Vad sa du? Nej, inte Koranen. Det står Toran där till och med. Nej, okej. Jag tänkte att någon... I vanliga fall brukar man ju säga att Jesus är alltid rätt svar i kyrkan. Men det här var faktiskt inte rätt svar den här gången. Utan det här är skrivet av Hillel, som är den viktigaste fariseiska teologerna vid Jesu tid. Han sa det här. Och då vet ni ju egentligen vilken vers det är jag kommer prika över, eller hur? Vi kan klicka på nästa. Det är ju den här. Den gyllene regeln. Men det här är då Jesu version. Det här är Jesu ord. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Och jag vet inte om ni ser det här, men det är lite skillnad på de här två texterna. Trots att de egentligen säger ju nästan samma sak, eller hur? Vad är skillnaden då? Jo, att den ena är liksom formad negativt, om man får säga så. Och den andra är positiv. Den första alltså vill att gör inte det mot din nästa som du inte vill att någon ska göra mot dig. Och Jesu version istället positiv eller aktiv, att gör det du vill att någon ska göra mot dig, det ska du också göra mot dem. Och det här tycker jag är intressant. Och ni ska få göra ett test nu då på det här. För att få det här in i kroppen och göra det praktiskt. Nu ska ni börja då. Så ska ni få tänka i cirka 10 sekunder. På något ni inte vill att någon ska göra mot er. Okej, nu tänker vi. Ni är färdiga, va? Det var ganska lätt. Gå nu och gör inte det. Ja, vad bra. Lyssna. Precis. Och nu tar vi tvåan, och det här är löjligt, men ni förstår nog syftet med det. Tänk nu på någonting du skulle vilja att någon annan gjorde mot dig. 10 sekunder. Tänkt färdigt? Jag tänker, eftersom vi inte hälsar på varandra idag i början av gudstjänsten som vi alltid gör, då kan vi göra det här istället. Så att nu tänker jag att nu gör vi det vi tänkte på. Så ser vi om det blir någon skillnad mot det första exemplet. Okej, okay. Ja, jag gör också. Ja. Mysigt. Det är ju en viss dag idag, så man kan i alla fall säga grattis till alla pappor då. Ja. Tack. Okej. Okay. Lite löjligt kanske, men ni förstår ändå skillnaden. Och om man drar det här till liksom en mer djupare nivå, så är ju egentligen det här vad frukten blir av de här olika texterna. Och det här tycker jag är intressant, för det här är ju på något sätt, Jesus hade verkligen, han var medveten och hade en tanke med varför han gjorde den positiv. Att vi skulle vara aktiva istället. Och det är intressant, för att i nästan alla filosofiska liksom riktningar och i alla stora religioner så finns den gyllene regeln. Det är liksom en sån här universell etik eller moral som man brukar säga. Men alla de, vill jag nästan påstå, är negativa. Alltså gör inte det som du inte vill att någon annan ska göra mot dig. Och det är ju ganska skönt, för då kan man vara passiv och så behöver man inte göra så mycket. Liksom. Men Jesus, när han kom, så ändrade han på det totalt som vi fick testa här nu då. Det här är intressant. Och det här vill jag att ni ska ha med er under hela predikan, för det är vad det handlar om. Och nu ska vi då läsa dagens text. Jag har liksom redan avslöjat min poäng. Jag vet inte om det är smart, men nu kör vi texten. Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas, och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Ge inte det som är heligt åt hundarna och kasta inte pärlor åt svinen. De trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Vi ber. Herre, tack för de här orden. Tack att det här är verser som vi behöver höra om igen. Och det kanske är just därför att vi har hört dem så många gånger och att vi är så liksom bekanta och vana vid dem som gör att vi faktiskt måste igen och igen påminna oss om att det här är dina ord som är viktiga för oss i vårt liv, Herre. Så jag tackar dig att du är här just nu och hjälper oss i den här stunden. Kom heligande. Amen. Som ni ser, dagens text, det är ju ett stycke som innehåller väldigt många predikningar. Man skulle kunna predika 4 predikningar på det här. Och då tänkte jag att jag ska ju avgränsa mig till en av de här, tänkte jag. För att vara snäll mot er. Men så märker jag att när man läser och studerar de här verserna mer och mer, så märker man att nej, men allt det här hänger ju ihop. Liksom. Allt det här har ju med den gyllene regeln att göra. Och allt det här har att göra med den här sista versen som vi kanske egentligen tycker är ganska tung och tråkig. Gå in genom den trånga porten. Den som är tuff och hård. Den som få kommer gå igenom. Men när jag läste och bad över den här texten så inser jag att amen, det är ju det här det handlar om, för att gå igenom den trånga porten. Så jag ska ta med lite på, ska vi fundera över de här grejerna. Helt enkelt så är det syftet med det här predikan att visa att det kristna livet handlar om att välja att leva aktivt utifrån bergspredikan och Jesu etik. Allt vi vill att människor ska göra mot oss ska vi först göra mot dem. Det här aktiva som vi fick testa på nu så trevligt här, det är vad det handlar om. Och det finns 2 förslag på de grekiska orden som Jesus kunde valt för människorna i allt vad ni vill att människorna ska göra för er. Och det första är det grekiska ordet adelphoi, som betyder dina bröder, dina vänner, din krets, din kyrka, de som är som du. Allt vad ni vill att dina bröder ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Men det var inte det ordet han valde, utan det var antropoi, som vi hör ju att det kanske har att göra med antropos. Alltså det är mänskligheten, det är alla. Lev det här livet, gör min bergspredikans etik mot alla människor. Det här gör det så viktigt och intressant och också svårt på samma gång. Så vi börjar med den första punkten, och det är det här med att inte döma. Och det har främst inte att göra med att vi överhuvudtaget inte får säga ifrån eller tillrättavisa. Det kan man ju tro att, nej, men som kristen då ska vi vara snälla och milda. Nej, men Bibeln säger att, nej, men tillrättavisa din broder om han begår något öppet fel. Men det vi inte ska göra är att ta Guds plats i form av att vara en domare. För det är bara han som ska döma alla. Så det får vi lämna till han. Och jag tycker den här bilden Jesus använder är fantastiskt rolig. Det är en sån här man har med sig sedan söndagsskolan. Det här med bjälken i ögat och flisan. Härom veckan så fick jag en liten flisa i min stortå från golven hemma. Vi har gamla golv. Och det gjorde ju, ni vet en flisa, hur störande det är att ha en flisa, eller hur? Det är ju pytteliten liksom. Ibland ser jag det inte ens, men det gör så himla ont när jag går där liksom. Och jag tycker det är intressant då att han tar den här överdrivna bilden av att man då skulle ha en bjälke i sitt öga. Den är ju helt löjlig. Men när man tänker sig inser man, ah, men det är ju precis så det är när det handlar om att döma. Oavsett hur liksom, vi vet ju alla, eller det kan vi komma överens om, att vi har alla brister, eller hur? Är det någon som tycker att han är perfekt, så upp med handen nu. Nej, ingen vågar. Nej, men vi har alla väldigt stora brister. Och jag tror att vi alla vet att trots det här, trots våra egna fel och brister, så dömer vi ändå människor hela tiden, eller hur? Det är intressant det här. Så jag tror Jesus vill bara förklara för oss att men ni har ju på riktigt allihopa en bjälke i ett öga. Men trots det så dömer ni. Och det är intressant också, för att har man en bjälke i sitt öga, då tänker jag, hur kan man ens se flisan i sin broders öga? Det är också intressant. Bara det är ju en hel orimligt. Då tänker jag, visste Jesus vad han sa där? Det låter ju väldigt helt uppåt väggarna fel. Men det är väl precis det han vill poängtera. Att vi är så galna ibland att trots att vi egentligen är helt förblindade och har en bjälke i våra egna ögon, så kan vi ändå se det där lilla felet hos våra vänner, hos vår familj eller vilka det nu är. Ja, Jesus är hård, men han är också rolig tycker jag. Vad det handlar om är alltså att inte döma, det är den här religiösa farisismen som vi ofta möter i Bibeln, som Jesus är väldigt negativ mot. Han är väldigt hård mot fariserna som vill liksom, de ska vara fina på utsidan och leva ett gott och kristet liv eller troende liv, men på insidan så finns det inget där liksom. Det är den sortens falskhet eller att döma som Jesus varnar för här. Den andra punkten då, som vi kommer till den här klassiska stycket, att för nästan läsare. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar så ska dörren öppnas. Den här har jag nog hållit flera andakter om. Och alltid, jag tror att hur många här tror jag med, men att den handlar om bön. Det gör vi ju, eller hur? Och jag ska inte såga där helt och säga att den inte handlar om bön, för det gör den ju till viss del. Men det jag tycker är intressant när man läser hela bergspredikan och hela det här stycket, den bibeltexten som är dagens text, så handlar det inte så mycket om bön egentligen, utan det har fokuset på hur jag som kristen, som troende, som efterföljare förhåller mig och lever mitt liv i förhållande till andra människor. Sammanfattningen är ju den gyllene regeln, och det är ju precis vad den handlar om. Och därför så tycker jag det är intressant att vända de här be, sök och bulta till allt. Det handlar inte om min relation mellan mig och fadern i första hand, utan min relation till mina medmänniskor och fadern. I den engelska översättningen så har de istället för be, då vi blir ju lurade av svenska översättningen. Tänker, ja, men det är klart det handlar om bön, för det står be. Men i den engelska översättningen, eller många av dem, så står det ask, alltså fråga. Fråga och ni ska få. Och det här är intressant. Att vi uppmanas att fråga. En studie som har gjorts på 4-åringar, och det här vet jag för jag har ju en 4-åring hemma. Den visade att de ställer i genomsnitt, där jag vet inte hur de kom fram till just den här siffran, men 447 gånger ställer de frågor om dagen. Och jag, absolut, det gör de. Man känner nästan, innan frukost har han sagt 447 frågor. Det, man går ju nästan av och blir ju, ni förstår ju det, ni fäder idag, eller hur? Det är tufft att få frågor av barnen, eller hur? Men jag tror vi har något att lära här. En känd teolog och som håller på med ledarskap mycket, John Maxwell, ni kan känna igen. Han säger så här: a good question inform, a great question transform. Alltså en bra fråga, den kan ge information. Men en fantastisk fråga, den transformerar oss. Den leder till transformation. Och det här visste Jesus. I de 4 evangelierna så ställer Jesus minst 300 frågor när han går runt. Det är på något sätt som att det är hans sätt att kommunicera och samtala med nya människor. Han ger inte tydliga svar hela tiden, utan han ställer frågor. Till lärjungarna frågan, varför är ni så rädda? Vem säger du att jag är, Petrus? Till lärjungarna, vem tror ni att jag är? Till den samariska kvinnan, vill du ge mig att dricka? Och så vet vi hur den frågan satte igång en hel diskussion och sen en hel förvandlad by på grund av den frågan. Det är intressant. Till äktenskapsbryterskan ställde han frågan, vem dömer dig? Så vi ser att ställa frågor, att be så ska du få. Det är en strategi som Jesus använder själv. Och hur många av dessa frågor visste han inte svaret på? Det är såklart han visste svaret på alla. Men ändå så ville han ställa dem. För det är på något sätt som att det är samtalet som Jesus ville få fram. Inte att ge tydliga och raka och korta svar. Och det här tänker jag att vi har något att lära oss av. När vi lever med andra människor. Och speciellt när vi möter människor som kanske inte tror som vi. Är vi intresserade av att få ett samtal och lära känna människorna? Eller vill vi bara ge tydliga och raka sanningar? Påtvingad sanning är aldrig mottagen sanning. Säger en teolog som heter Ryan Paulson. Och det ligger nog något i det, eller hur? Påtvingad sanning är aldrig mottagen sanning. Och det här stämmer ju väldigt bra också med uppfostran 4-åring. Om jag tvingar eller säger, gör så här är det. Kom igen nu Nils, följ med här. Då är det ju nästan 99 fall av 100 att han sätter sig emot det och inte gör som jag säger. Men har man på något sätt lyckas få igång ett samtal och förklarat och på något sätt att poletten får trilla ner, ja, men att han får förstå det själv, då är det en helt annan grej. Då vill han gärna berätta om pappa, så här är det och så här gör jag, och ja, förklarar han igen då med kanske väldigt många frågor. Men det blir ett helt annat resultat. Helt enkelt att vara aktiv i att be eller att fråga, det är en biblisk princip. Nästa punkt då var ju sök. Sök så ska ni finna. Att vara kristen handlar om att absolut söka först Gud, men också att söka människor. Igen då, inte på ett påtvingande sätt, utan på ett sökande, ett samtalande sätt. Jesus, han var inte rädd för att söka upp samtal eller personer som han var oense med. Känns ju som att det var ju nästan det enda han gjorde. när man läser om han i evangelierna. Men han visste att samtalen, de förvandlade. Han tog kontakt och sökte upp människor som han inte borde ha tagit kontakt med. Till exempel den samariska kvinnan. De som andra undvek, de sökte Jesus. Och visst är det så att vi kan vara på ett ställe, men man behöver inte vara närvarande för det, eller hur? Jag kan befinna mig hemma vid köksbordet, men det är inte alltid att jag är närvarande ändå när vi sitter och äter. Det finns mycket som vill liksom störa vår närvaro och vårt liksom sätt att söka kontakt med andra. Speciellt med våra nära kanske. Och ett hinder är ju speciellt för mig, och det är säkert för andra, men det är ju den här. Eller hur? Vi kan söka kontakt med människor som är på andra sidan jorden. Vi kan scrolla och se, ja, så lever de och vad gött de äter där och allting. Och så missar vi att söka kontakt med de som sitter runt mig, runt bordet. Jesu uppdrag handlar helt enkelt om att söka. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade. Står i Lukas 19:10. Den tredje var bulta. Bulta så skall dörren öppnas. I Uppenbarelseboken 3:20 så kan vi läsa om att Jesus står och knackar på dörren. Och det här har vi också något att lära oss av i vårt liv ihop med andra människor. Att inte vara den som tränger sig på kanske eller slår in dörren. De som fanns i den församlingen i Laodicea som det här var skrivet till, de hade med sig att romerska soldater på den tiden, vad gjorde de? De slog in dörren, de kom in och kunde kräva att här ska jag bo, här ska jag ha mat, gör som jag vill. Det var den typen av makt som de var vana vid. Men Jesus säger till dem, jag står vid dörren och knackar. Det är din uppgift att släppa in mig. Søren Kierkegaard är en dansk filosof från 1800-talet. Han sa så här, all makt i världen kan inte låsa upp människans hjärta. Det måste öppnas från insidan. Och det här kan vi absolut känna, jo men det här stämmer ju bra mellan mig och Gud, att Gud vill ha relation med mig, men det är ändå jag som måste ta steget och bjuda in honom. Men igen, i vårt liv tillsammans med andra och hur vi liksom uttrycker vår tro och hur vi söker samtal och kontakt och vill dela med oss av vår tro, så kanske inte det här är alltid det sättet vi har gjort, eller hur? Vi kanske har varit de som har gått på, slått in dörrar och sagt, så här är det. Så här ska det vara, så här ska du leva. Take it or leave it. Och jag tänker, det här finns ju, vi har ju bara skrapat lite på ytan, men det finns ju massa frågor att ställa sig utifrån att tänka de här verserna på det här sättet. Och vi kan ställa oss frågor utifrån oss själva, eller så kan vi tänka som församling, är också intressant. På vilka sätt ber eller ställer vi frågor till vår omgivning aktivt? Gör vi det som vi vill att andra ska göra mot oss? Gör vi det mot vårt närområde, mot Öckerö? Hur kan vi lära känna öbornas behov bättre liksom? För det är ju det handlar om. Det är vad Jesus hade gjort, tänker jag. Ställ oss frågan, är behoven samma som när vi byggde den här kyrkan för 20 år sedan? Söker vi tillräckligt tills vi finner? Knackar vi på dörrar eller slår vi in dörrar? Eller sitter vi och är passiva? Som den där första gyllene regeln som vi läste. Gör vi inget eller vill vi vara aktiva? Ni kan fylla på med frågorna och ställa dem själva. Hela det här kapitlet landar i den här tvådelade valet att det finns en smal port och det finns en bred port. Och som jag sa innan, den kan kännas lite så här, vad jobbig Jesus ska vara liksom. Ska han ge oss att det är det enda rätta valet, det säger han också. Men det är få som kommer in där, ni kommer inte lyckas så många av er här, det kanske är 5 stycken här. Nej, men så kan man lätt börja tänka. Men jag tror ju inte när man läser resten av Bibeln att det är så, för Gud vill ju att alla människor ska leva ett gott och ett kristet liv. Och då borde det ju egentligen inte vara omöjligt för alla, eller hur? Och jag tror igen att det handlar om den gyllene regeln. Allt det här sammanfattas i det. Det är det som är att gå igenom den trånga porten liksom. Det är inte svårare än så. Det jag vill att någon annan ska göra mot mig, ja, men det ska jag göra mot dem. Vi vet ju alla, eller hur, att lever jag så, då kommer ju mitt liv och världen runt omkring mig bli en fantastisk plats, eller hur? Så tänker jag ju alla gånger jag har hört den här. Ja, men tänk bara om vi hade levt på det sättet i världen, då hade vi inte haft några krig, eller hur? Inga orättvisor. Men, och det är ju inte bara jag som är kristen som håller med om det här. För det här är ju en universell liksom, etisk lag som egentligen alla människor håller med om, tror jag. Jag satt och googlade lite, då fanns det ju såklart några ateister och sådär som inte tyckte att man behövde följa den här. Men jag tror att de flesta andra tycker att men det här är bra att följa. Oavsett om du är kristen, muslim eller icke-troende eller vad du än är. Alla ställer upp på den och tycker att den är sann. Ändå ser världen ut som den gör. Så kan man ju till slut då känna när man läser det här. Det funkar ju inte. Och jag har inte alla svar, men jag tror att det måste funka. Och det jag hittar i texten som jag inte har gått in på så mycket, men det är ju att det står ju att ty den som ber han får och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd, eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge er det som är gott åt dem som ber honom? Gud vill ge oss gåvor för att klara det här helt enkelt. I parallelltexten i Lukas evangelium står det så här: hur mycket mer ska inte er fader i himlen ge er den helige ande åt dem som ber honom? Och då tänker jag, får vi med det i beräkningen? Ja, men då är det ju helt plötsligt inte ett omöjligt uppdrag att gå genom den trånga porten. Men hjälparen, den helige anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Står det i Johannes 14:26. Helt enkelt, vi är inte lämnade åt uppdraget på egen hand. Bergspredikans etik är liksom inte en etik som är för de perfekta och A-lagskristna. Utan det gäller oss alla. Och vi kan få hjälp för att kunna leva så. När jag berättade för Nils igår då, min son, att jag ska predika om gyllene regeln imorgon. Har du hört om den? Han går på Svenska kyrkans förskola. Så de brukar ju sjunga mycket sånger och be och allt sånt där. Gå igenom. Men det hade han inte. Och så förklarade jag lite, försökte jag säga pedagogiskt då. Och så förklara vad den handlar om. Att man ska dela med sig. Om du kanske har 2 bilar och du får en kompis som kommer. Och han inte har någon bil. Då bör ju du dela med dig av en bil. Hade inte du velat att han skulle göra så mot dig, försöker man. Och där tappar man han såklart. Och så säger han då, fast det vill inte jag. Jag har inte lärt mig det än. Och det är väl en bra sammanfattning som vi alla kan skriva under på. Kring gyllene regeln, eller hur? jag kanske ändå säger, jo men jag vill det, men jag har inte lärt mig den helt. Och så kan vi känna, och det är helt okej. Och då får vi komma till Gud med, om vi har någon ovilja eller om vi har vilja, oförmåga, så vill han hjälpa oss. Vi ber. Ja, Jesus, tack. Ja, men det här kan vara krångliga texter, och du vet ju det, för det är du som har sagt dem här. Men tack att du vill hjälpa oss att förstå de här, och tack att du vill hjälpa oss att få, ja, men det här införlivat i oss, att vi ska faktiskt kunna leva efter de här reglerna, om vi vill säga det här. För att du vet att det leder till ett gott liv, ett osjälviskt liv och ett liv som bjuder in andra människor, ett liv som är kärleksfullt, ett liv som sätter andra före sig själva, precis som du gjorde. Herre, hjälp oss att som individer att få tag på det ännu mer, men hjälp oss också som kyrka att få tag på det här. Att vi ska be, att vi ska söka, att vi ska bulta på de dörrar och de hjärtan som vi behöver göra det på, här. Tack att du vill hjälpa oss i det. Så tack att du är här just nu, Jesus, och att du möter oss var och en. Jag ber att det ska få bli en stund av förbön, av eftertanke och av möte med dig, Herre. Tack att du vill befria oss och komma med din glädje och frid just nu, Herre. I Jesu namn, amen.